Även sådana för mig att gudstjänsterna är plockat alltså texter därifrån också. Så vi ska läsa nu och vi ska läsa det andra kapitlet i Thessalonikerbrevet. Om jag får ihop det här nu så ska vi ha det så här. Läs eller följ med nu i texten och så har ni funderingar så skriv upp det så ska vi diskutera. Meningen är att vi alla får säga vad vi tänker och vad vi kommer fram till när vi läser det här. Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves. Tidigare hade vi, som ni vet, lidit och blivit misshandlade i Filippi. Men genom vår Gud fick vi mod att predika evangelium för er trots hård kamp. Vår predikan kommer inte ur villfarelse, orena motiv eller dolda avsikter. Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet och därför talar vi som vi gör. Inte för att behaga människor utan Gud som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig kommit med smickrande ord, det vet ni, eller med förväntningar för att roffa åt oss. Gud är vårt vittne. Vi har inte heller sökt bli ärade av människor, varken av er eller andra. Även om vi som kristna apostlar kunde ha kommit med anspråk, men istället uppträdde vi kärleksfullt bland er, som när en mor sköter om sina barn. Ville vi i ömhet ge er inte bara Guds evangelium, utan också våra egna liv, eftersom ni har blivit så kära för oss. Bröder, ni minns ju hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi för att inte lägga någon av er till last medan vi predikade Guds evangelium för er. Ni är vittnen, ja, Gud själv är vittne till hur heligt rätt och rent vårt uppträdande bland er. Vi uppträder bland er troende. Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud som kallar er till sitt rike i sin härlighet. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er inte som människors ord utan så som det verkligen är. Guds ord som är verksamt inom er som tror. Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judén som lever i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidande från era landsmän och de har fått från judarna. Som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit oss bort. Det behagar inte Gud att de motarbetar alla människor. Och när de försöker hindra oss från att predika för evangelierna, för hedningarna, så att dessa blir frälsta, så fyller de ständigt sina synders mått. Men vredesdomen har till slut kommit över dem. Det var de 16 första verserna som jag tänkte vi skulle i alla fall börja med idag. Ja. Om vi gör en liten kort bakgrund i alla fall först om Paulus och Barnabas till att börja med, men sen också Silas. Och de var alltså i Antiochia och började här sin andra missionsresa. Det finns mycket att säga bakom det, men jag ska inte dra allting för nu, utan nu måste vi få igång ett samtal också. Vad tänkte ni på när ni hörde det här eller läste det här nu? Vad är det för ord eller verser som sticker ut för er? Nu är det fritt att samtala. Nu går han.
Jag kommer tillbaka.
Ja, du är välkommen. Ja. Är det något som ni bara läser och så sen slår igen pärmen eller är det någonting som ni tänker på?
Alltså den här vers 13 till exempel, därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikar och tog det till er, inte som människor får ord, utan som det verkligen är Guds ord som är verksamt i er som tror. Och då Han var väl bara där i några veckor. Liksom.
Han var där, ja, en månad ungefär var han där.
Mm. Och så då, det var väl det här första brevet är ju väldigt, ja, välvilligt och så här. Och man förundras ju över hur de, ja, hur de liksom, ja, tog emot det var er. Hur, ja, en församling kunde grundas på så kort tid.
Ja. En månad gammal. De grundade församlingen på en månad. Men tiden till han skrev, de skrev det här, det var nog längre. Jag har inte kollat det, men det var nog ett antal år efteråt.
Men det är också här deras otroligt kärleksfulla föräldraförhållande till dem.
Ja.
Att de inte ville ligga till last. Men just den här relationen tycker jag som går igenom.
Ja. Det handlar mycket om relationer i Thessalonikerbreven, det gör det. Någon mer?
Och så tänker jag att det nästan känns lite så här, jag har aldrig tänkt på det, men att han deklarerar så tydligt här att det ligger ingen villfarelse, orena motiv eller onda avsikter.
Nej.
Det tycker man väl självklart att det inte ska vara, men han deklarerar det.
Ja. Ja, det är bra.
Intressant.
Ja, det är väl mot det han ska skriva sen.
Ja. Någon mer? Alltså det är omöjligt att 15 kristna läser det här utan att reagera på någonting.
Du vill ha något speciellt här?
Ja.
Ja, så vi avsomnar.
Ja.
Jag tycker det är intressant att de kanske nya saker jag var ute i en minut, men det här att de jobbar utan att lägga någon till last.
Ja.
Mm. Det är imponerande liksom, ja, tänker, hur vi tänker. Och vi har ju det snacket över vår egen församling, att vi kanske inte ska ha några som ligger ekonomiskt till last, så att säga. Mm. Det är en intressant samtal att ha.
Ja.
Men det här var ju så tydligt att nej, vi kommer inte att begära någonting.
Yes. Jag tror att det är ett viktigt samtal inför framtiden.
Ja,
församlingen kommer inte ha råd att ta massa anställda framöver.
Intressant mening.
Jag är för dyr. Nej. Ja.
Vi kan ha arbetsgivare på söndagar och allting.
Ja, just det. Ja, något annat ni tänker på?
Alltså jag tror han var ganska lycklig, Paulus, när han hade blivit förföljd där i Filippi och Aten var ju de här akademikerna som liksom snäste av honom. Och så. Ja, men däremellan så hade han ju kommit till Thessaloniki och så får han den där nyheten om att det här är en blomstrande församling.
Mm. Mm-hmm.
Så att det är det som genomsyrar det här första brevet, tycker jag.
Mm. Ja, men det är intressant att se hur en församling kan bildas på en månad och växa och må gott, så att säga. Det är intressant. Gud har omsorg om sin församling och han ger den vad den behöver. Han ger oss vad vi behöver, det kan man säga. Ja, ska vi tänka lite grann på bakgrunden i alla fall på det här nu då. Paulus och Barnabas var i Antiochia på den första missionsresan egentligen. Och så där kom de i dispyt med ett antal judiska kringresande pastorer eller präster eller vad man nu kallar dem. Apostlagärningarna 15 kan du läsa om du vill ha det här. Och de påstod alltså att icke-judar som blir frälsta, de var också tvungna att omskära sig. Annars var de inte riktigt frälsta. Och det var ett väldigt liv i den här diskussionen. Och det slutade med att de bestämde i församlingen i Antiochia att de skulle skicka ett brev till församlingen i Jerusalem, den första församlingen och huvudförsamlingen. Och där fråga hur det skulle vara då. Vilka pålagor, säger man, som man skulle lägga på de nyfrälsta som inte var judar. Och kom man fram till, vet ni det?
Det
är apostlagärningarna. De skulle för det första inte ha att göra med kött som offrat till avgudar. Och för det andra var det sexuell orenhet skulle man också låta bli. Ja, det har att göra med offret för ljud, för köttet där. Mm. Nej, det var bara det, tror jag. Ja. Men sen då kom de till Jerusalem alltså. Och så fick de där så att säga, svaret på frågorna. De fick ett brev och skicka tillbaka, som de skickade tillbaka till Antiochia då. Och som ni ser så finns det två Antiochia här. Eller hur? Hur som helst så kom de tillbaka till Antiochia. Och det finns som sagt ett Antiochia i det som är Syrien. En stor stad. Och så finns det Antiochia uppe i det som idag är Turkiet. Och det var till Turkiet de kom. Med det här brevet ifrån. Men när de var nu här i Antiochia och lämnade det här brevet då. För att göra slut på den där diskussionen om omskärelse och så vidare. Så får Paulus den tanken, förmodligen tror vi från Gud själv, att då göra en ny resa, den andra missionsresan, och besöka församlingar som han hade varit i förut och bildat församlingar och se hur det var. Va? Så att då bestämde de att det ska vi göra. Och den församling som var störst eller som var drivande på den tiden, det var ju församlingen i Antiochia. Så att de utrustade dem inför resan. Och så skulle de ge sig iväg.
Men Antiochia i Syrien då så att säga?
Nej. Det tror jag inte. Nej, det var i Turkiet.
Ja.
Men problemet var då att vilka var det som skulle resa? Det här kan du följa med då i Apostlagärningarna 15. Det uppstod en konflikt. En häftig konflikt mellan Paulus och Barnabas. Därför att de hade en ung kille som faktiskt var kusin till Barnabas. Som hade varit med på den första missionsresan. Men han orkade inte med av någon anledning. Jag vet inte om det var mammas köttbullar och han längtade efter. Så han vände om och åkte hem. Och så skulle han nu, Barnabas ville ha med honom till den nya resan. Och Paulusen säger bestämt nej. Aldrig, den killen kan vi inte lita på. Han får inte följa med. Och de började bråka så mycket alltså så att de kunde inte åka tillsammans. De delade på sig helt enkelt. Och Paulus tog med sig Silas och Barnabas tog med sig just Markus, Johannes Markus. Och Johannes Markus och Silas de åkte till Cypern där sträckade den. Paulus och Paulus och Silas, de skulle då åka vidare. Va? De reste den långa vägen till Filippi. De klarade helt enkelt inte av den här konflikten. Utan de delade på sig utan att göra upp någonting. Det är vad vi förstår av texten på det här och i apostlagärningarna. Så det är märkligt. Jag vet inte vad ni tänker på. Vad ni tänker när ni hör det här och när ni läser det här då. Hur kände Paulus sig? När han då ska predika i en ny stad och ett nytt ställe. Och så har han det här misslyckandet i bakgrunden. Och han har också även ett gammalt liv så att säga då. Det här när han förföljde den kristna församlingen. Hur mådde Paulus tror ni?
Var det dåligt?
Ja, det var ett kort och bra svar. Ja, har ni funderat på den en gång? Ja, så allihopa. Det har ni funderat på.
Är det på den här resan från Antiochia som han liksom väljer väg två gånger och kommer över hit, säger han. Så han har varit med om gudsingripanden där i alla fall.
Ja.
Att på något sätt hade han kända väl att han Gud var med honom, så att säga.
Ja, det är utan tvekan så.
Jag har tänkt att Barnabas kom ju från Cypern. Så jag trodde att de bråkade om att han ville, men nu ska vi till Cypern. Men jag har också tänkt på att det var bra att de delade på sig, för då spreds evangeliet mer.
Yes.
Med varsin ny medhjälpare.
Ja.
Jag har inte tänkt på det du stod upp nu.
Det här är ju intressant. Genom att de delade på sig så spreds evangeliet ännu mera.
Ja, just
det. Och det här är alltså första gången som evangeliet kommer till Europa. Och det här kan man göra en lära utav, faktiskt. Ju mer vi bråkar med varandra, ju mer sprids evangeliet. Eller?
Tveksamt.
Det är lite tveksamt.
Ja. Som ordförande tycker jag det
var väldigt
roligt.
Ja, det är bra. Ja. Ja, nej, alltså Gud kan använda allt. Han kan använda också våra misslyckanden. Utan tvekan. Och vi måste lära oss, som vi kan lära ut av det här kapitlet tycker jag då, att man kan vara i full arbete även om man inte har lyckats rensa upp allting i sitt liv. Gud kan använda vem som helst. Man måste inte ha 10 års felfri kristenhet så att säga bakom sig för att bli använd utav Gud, utan Paulus blir använd utav Gud direkt fast det här inte var löst. Och så småningom kommer det faktiskt så att det står inte rent ut att de träffades de här två, men Paulus och lilla Johannes Markus, de träffades. Men om vi läser Kolosserbrevet 4 och 10. Kolosserbrevet 4 och 10.
Tror det att min medfånge Aristarkus hälsar till er, och det gör även Markus, Barnabas kusin. Honom har ni fått anvisningar om. Ta emot honom väl om han kommer till er.
Mm. Så på något sätt var säkerligen Barnabas också insatt i det här, att han samarbetade nu med Paulus, eller Johannes Markus. Så för mig är det intressant att se med det här med konflikter, hur vi vill lösa det på ett mänskligt sätt och Gud gör det på sitt sätt. Det är märkligt hur, alltså när två starka personligheter, som jag förstår att både Paulus och Barnabas var, så var det svårt att samarbeta. Har ni tänkt på hur Paulus var och hur Barnabas var som personlighet? Hur var Paulus?
Väldigt dedikerad.
Väldigt dedikerad, ja.
Han körde på och körde han. Antingen förföljde han eller så spred han ordet.
Ja.
Och han utstod en massa.
Han var en entreprenör, utan tvekan. Som bara gjorde det som han trodde Gud ville att de skulle göra. Och han var nog inte den här diplomatiska som alla kunde krama om och tycka liksom, det är underbart att jobba ihop med dig.
Han tyckte hon var bäst i klassen då. Bäst i klassen
var
alla
delen. Ja. Och jag vet inte, ärligt så vet jag inte om jag skulle jobba ihop med Paulus. Jag vet inte om jag skulle orka det. Han var nog väldigt speciell alltså. Och Barnabas då, vad var han för typ?
Han vågade ju ta en konflikt med Paulus.
Ja.
Det säger ju något om honom.
Ja. Han skrev inga brev då.
Han skrev inga brev, nej det gjorde han inte. Men hur var han som person då? Vi brukar tala om evangelister och herdar och lärare och profeter. Vem var Barnabas? Var han evangelist? Nej, det var nog inte. Han var en herde. Han hade en sån omsorg om den här unge killen, Johannes Markus. Så han skulle absolut ha med honom på resan. Och trots att den här starka predikanten och entreprenören Paulus sätter sig emot det, så står han fast vid det här Barnabas. En del talar om att herdar är sådana här människor som aldrig vågar säga vad de tycker utan att bara följa med. Men så är det inte. En herde måste vara en tuff typ det också, men på ett annat sätt. En herde är en som har omsorg om människor. Ja, hörni, är det mer man kan lära sig omkring det här med att vi ibland så kommer vi i konflikt med människor. Hur gör man då? Ibland så tror jag så här att vi är så, nu är det min åsikt, jag står för det. Ibland tror jag vi har så bråttom så vi ska lösa konflikter direkt. Medan människor är uppretade eller inte i sina sinnesfulla bruk, så ska vi få dem att förlåta varandra och så vidare och så vidare. Men ibland så behövs det, tror jag, en tid utav lugn och ro som man får tänka efter.
Amen.
De här två herrarna, så att säga, de var nog inte som sagt så enkla och de var inte så lätt att jobba ihop. Och kanske de här ledarna, för de var ledare båda två, behövde dela på sig ett tag för att kunna komma till ro och kunna acceptera varandra. Har jag fel?
Nej, men jag tänker också att jag tror att många av oss har erfarenheter på det här området.
Ja.
Det var väldigt liksom ja, det var svårt i situationen. Och när de här konflikterna uppstod och människor separerade sig och gjorde olika saker. Men i många av de här situationerna så har det blivit en välsignelse utav det, precis som du säger.
Yes.
Det har hänt nya saker.
Ja.
Som inte hade hänt som bara hade hållit sig kvar.
Ja.
Så det, jag tror att det är väldigt... Jag, också det här att Gud... att någonstans i det här så kan man ju bli arg och bitter, och man har ju också olika val, att man liksom förhärdar sitt hjärta. Att man någonstans också får ge det här till Gud innan det kanske blir en försoning med personen.
Ja.
Och det, ja, men jag tror att det är en otroligt förlösande kraft.
Ja.
Men det gäller att inte hamna i fördömelse då.
Yes. Ja. Jag ska ställa svåra frågor ikväll, jag tänkt. Kan alla personligheter lära sig att jobba tillsammans?
Jag tror ju att det är, alltså, ett bra fungerande projekt. Om man ser på hela vårt arbete som ett stort projekt som rör sig framåt.
Ja.
Så är det jätteviktigt med människor med ganska olika fokus och gåvor. Och det blir klaschar då.
Ja.
Av det skälet. Och
då
får man jobba med det. Alltså, ja. Det går inte att... komma runt det. Det är så i vanliga livet, i världsliga livet så att säga. Jag tror det är så församlingen.
Jag var under ett antal år ledare för en bibelskola inne i Philadelphia kyrkan. Och det var det 2 eller 3 veckor och så skulle de praktisera i någon församling. Och så fick de själva försöka söka praktikplats. Och en efter en kom och så sa de, ja, jag ska vara där, för den pastorn känner jag, vi är väldigt lika. Och då sa jag, nej, du ska inte alls vara där. Du lär dig ingenting om du bara ska vara med dem som är dig lika.
Nej,
utan du måste kunna konfronteras med dem som är annorlunda.
Mm.
Och ja, jag tror inför framtiden när man ser människor som kommer till tro så behöver vi så att säga lära oss att acceptera dem som är annorlunda.
Mm.
Så är det bara. Den här, ska jag berätta? Jo, det kanske göra. Erik som vi bad för det här och ska fortsätta be för han. Han kom till tro med ett gäng. Och 7 stycken killar nyfrälsta. Och de satt i kyrkan och Erik satt i mitten i en långbänk. Och så var det fullt med folk omkring honom. Och då var det pastorn bad honom att komma fram och vittna. Och vi andra, vi hade väl gått ut så här lite försiktigt på och gått runt. Men Erik, han gick upp och så ställde han sig på stolen och, eller på bänken, och så tog han 3 steg framåt och hoppade upp på stalen, på estraden. Till allas glädje och applåder. Det är så skönt att möta de som vågar vara annorlunda, vågar vara sig själva. Man måste inte bli en god kristen på det sättet i uppförande. Men en god kristen i tro, det måste man vara, så man är fast i sin tro. Ja, orkar ni med en stund till?
Ja.
Vad följde efter det här då? Ja, Apostlagärningarna 15 är det väl, tror jag, eller 16. Så då hamnar de då i Filippi. Nu var det, säger jag fel nu? Det gjorde jag. Tvärtom, ja.
De kom från Filippi.
I alla fall så hamnar de så småningom, så satt de i fängslade i Filippi, va? Och de satt med fötterna i stocken, och de hade nog säkert redan så sen sin kamp med varandra. Och så sitter de där mitt i natten, och vad gör de? De sitter där och sjunger lovsång till Herren.
Det är kapitel 16.
Ja. Och vi har alltid liksom för andlighet det där, jag tycker liksom var underbart att sitta där och sjunga lovsång. Det hör ni, var underbart det med lovsång. Och jag tror att den lovsången var nog inte så väldigt glädjefylld just då i själen. Men det var en lovsång som kom ifrån deras vilja och deras ande. Alltså, de flydde ju egentligen från konflikten. Men ändå så säger jag så är de använda av Gud, precis som jag sa förut. Och Gud, han räknar inte på oss att så som vi har skött oss på ett speciellt sätt, och därför ska jag använda er. Han gör inte så. Jag vet inte om, vad du tänker när du ser någon komma på estraden här nu som du ser att Gud använder den personen. Be för sjuka som blir friska eller vad det nu är för någonting, va? Vad tänker du om den personen då? Stor, stark, verklig andefylld broder eller syster? Nej, jag tänker inte så längre. Jag gjorde det från början. Jag tittade på de här personerna och tänkte att tänk om jag kunde bli som han. Mm. Och jag har slutat med det. Jag tänker inte så att tänk om jag kunde bli som han, utan jag vill vara mig själv och det som Gud har gett mig och vara trogen i det. Sen får Gud använda vem man vill. Gud förväntar sig inte att vi ska vara på något speciellt sätt för att han ska använda oss. Han gör inte det. Om ni har biblarna med då, så kan ni titta i första kapitlet i Thessalonikerbrevet. Så står det så här att vi är utvalda, står det. Och det här är ett väldigt speciellt ord. Det är lite besvärligt egentligen på ett sätt, för det står att vi som tror, vi är de utvalda. Och de som inte tror, de är inte utvalda. Och då säger man ibland då liksom att Gud vet redan från början vilka som är utvalda, så att ingen är det vi evangeliserar, utan vi går ut och vinner människor i onödan. Gud vet vilka som kommer till himlen från början.
Ja, precis.
Mm. Men så är det inte. Den utvalde, det är den som är som har svarat ja på kallelsen. Den människan är utvald. Hela bildspråket handlar egentligen om när en kung skulle komma till en staden, va? Då skickade han alltid en herold i förväg på en häst och som blåste trumpet och kallade ut alla människorna till torget för att få ett budskap. Och de som lyssnade på trumpetstöten och kom ut, de var de utvalda. Och de som hörde trumpetstalen men signalen men inte lyssnade och inte gjorde något åt det, de var inte utvalda. Så vi har svarat ja till kallelsen från Herren och därför så är vi utvalda. Vad betyder det för dig att vara utvald? Om vi säger så här, för att leka med tanken nu då. Ingvar och jag ska, vi har fått olika uppgifter om hur vi ska vara vid OS nästa gång. Olympiska spelen. Ingvar är utvald till att representera Sverige i ett stafettlag. Och jag har ingen sån kallelse. Hur förbereder vi oss? Ingvar kommer kuta fram och tillbaka här som en liten blå. De tränar och lämnar med pinnen och de springer och springer. Och var förberedda för att vi ska representera Sverige. Och då kan man inte göra hur som helst. Jag kan ju sitta framför tvn och titta på den och bara slappa och bli tjockare och tjockare. Och det spelar ingen roll. Jag har inget det ansvaret. Men den utvalde har. Den utvalde har ett ansvar att förbereda sig. Och vi är utvalda och därför kan vi inte bete oss hur som helst här på jorden. Vi är utvalda till att sprida evangeliet och stå för Jesu skull, så att säga, här på jorden. Känner du dig utvald?
Inte springa stafett kanske.
Nej, precis.
Nej.
Men jag tänker på det, de orden som står där i början på det här första testet. Det står liksom att vi vet, säger Paulus och hans kompis då, att vi vet att ni är utvalda.
Ja.
För vårt evangelium kom till er, inte bara i ord, utan också med kraft och den heliga anden och full visshet. Så det fanns liksom en sorts underskrift där liksom.
Ja.
Du visar sig med undertecken.
Han såg att de tog utvaljandet på allvar.
Ja.
Det han sett från början. Ja. Kristenheten idag, som jag ser det, är mycket bara, får jag vara fräck, slapp kristendom som bara går till kyrkan ibland och säger halleluja om det är härligt och sen går man hem och talar om predikan var bra eller inte. Men så ligger det inte till enligt det här. Vi är utvalda utav Gud att sprida ett evangelium där Gud sätter oss. Ja, de är utvalda. Och så säger ni i andra kapitlet då. Vi har ansetts förtroendevärda. Andra kapitlet, fjärde versen. Förtroendevärda. Har vi förtroende? Har du förtroende? bör man ha. Ja, det är inte säkert. Det finns ju olika sorters förtroende, eller hur? Har vi Guds förtroende? Ja. Om du har din bekännelse på Jesus som din frälsare och så vidare, så kan du, så kan du utan tvekan få predika och dela din kunskap om Jesus överallt. Jag har kommit fram till, eller flera gånger här nu, sista jag såg på det här programmet, vad heter det nu, Gränsbevakarna i Sverige. De plockade undan en kille som var lite annorlunda, eller mycket annorlunda. Och så kollade han allt han hade och så vidare. De hittade inget fel, utan han hade ett mycket klart vittnesbörd mitt i detta. Jag har blivit frälst, säger han. Jag var en alkoholist, men sen 2 år tillbaka så har jag blivit frälst och jag har inte smakat någonting. Och han högsta polischefen där, han blir rörd. Och så han klappar om honom till slut och säger, och egentligen så stoppade de honom för att han gick omkring och sjöng. Och det var liksom inte lämpligt, men när han skickade iväg honom så sa han, sjung du, sa han. Och så klappade han om honom. Och så sa han att det är märkligt hur de människorna kan få göra en sån upplevelse och så förändrade liv. Den killen, han hade inte gått någon bibelskola. Och han kunde inte utlägga varken Thessalonikerbrevet eller någonting annat. Men han var till en enorm välsignelse. Och det blev för tusentals människor genom att det gick ut på tv så starkt. Jag skulle vilja vända på det här också. Har klockan gått ifrån oss eller vad händer?
Nej då.
Vända på det här och säga så här. Vad tänkte Gud om det här, den här konflikten?
Mellan
Barnabas och Paulus. Vad tänkte Gud?
Kanske inte så det som en konflikt.
Ja, en konflikt var det utan tvekan. Det var det ju. Och Gud gillar ju, jag tror inte att han gillar att vi bråkar med varandra, vi kristna. Det tror jag inte. Då skulle han sätta system i det, att när vi bråkar med varandra så blir det bättre och bättre. Men...
kanske fattar de inte att de ska dela på sig, då får de väl ta till det här.
Ja.
Om man tänker på vad Gud gjorde med Paulus liksom i några kapitel tidigare, så var det ju en enorm turnaround. Liksom.
Ja.
Då tog han ju till maktmedel så att säga.
Ja.
Kan man ju möjligen tänka det överläget också. Han ville ju liksom få 2 personer på olika vägar.
Ja.
Men jag håller med, han gillar ju inte konflikt i sig liksom.
Nej.
Det tror jag. Det, hur starka ord är det i apostlagärningarna? Det gick så långt att de fick skilja sig.
Ja, alltså, så var det.
Det stod inte att man slogs i alla fall.
Nej, men de skrek nog på varandra, det tror jag. Det var en rejäl konflikt.
Det finns
vilda svenskar också.
Ja, men det finns fler, det är en kultur av att
ja.
Det är okej.
Men Gud är intresserad av en sak. Det är frälsa människorna. Mm. Och får han inte med sig de här 2 bröderna tillsammans, så säger han ungefär, tror jag, grabbar, du får göra det på ett annat sätt.
Mm.
Och så skickar han iväg dem på varsitt håll för att sprida evangeliet så. Alltså för Gud är det ingen katastrof när vi så att säga inte kommer överens. Det är inte en katastrof. Kom ihåg det nästa gång det blir bråk med någon människa eller vad det nu blir för någonting. Ibland så ser man till mig från, jag har varit på olika ställen i landet. Jag kan inte vara där för de bara bråkar med varandra. Ja, men gå in där och be och gör någonting åt det då. Det går inte bara att säga liksom att jag drar iväg, utan det går alltid att förändra ett bråk. Det går alltid att förändra en konflikt. Och man kan alltid lära sig någonting av varje konflikt.
Just det.
Ja. Och vad var följden av det här nu då? Följden av att de, så att säga, de förändrade. Alltså de fick gå på varsitt håll. Och så säger han då, därför talar vi så som vi gör. Vad då därför?
Ja, precis.
Varför talar vi så som vi gör?
Mm. Var kommer det citatet?
Ja, just det. Det var en bra fråga. Det står i Bibeln.
Vers 2:13 så står det. Därför tackar vi ständigt, för att jag vet inte riktigt.
Ja.
Det är svårt att besvara din fråga. Det är inte från apostlagärningarna i alla fall.
Nej. Det är från Thessalonikerbrevet. Jag klarar inte av att leta upp den nu för texten är för liten för mig. Jag tänkte så här att Gud är, han är ute efter att evangeliet ska spridas överallt. Men man kan inte sprida evangeliet när man står och skriker på varandra. Det går inte. Då får man gå åt sidan och lugna ner sig. Och så får man själv gå undan, men kanske med någon annan då, och sprida evangeliet. Men vi kan inte sprida evangeliet vilken sinnesstämning som helst.
Nej,
det går inte. Utan då har han det här, ingen mänsklig auktoritet vi kommer med. Det är första kapitlet det här alltså egentligen då. Vi försöker inte behaga människor. Vår inställning till människorna som vi talar till, det är inte att vi ska behaga dem, utan vi ska ge dem ett budskap. Det står att det inte smicker och vi har inte krävt någonting tillbaka. Alltså de gav och gav och gav och krävde ingenting tillbaka. Det är liksom kärnan i alltihopa. De gjorde vad de skulle göra för att behaga Gud och inget annat.
De uppträdde till kärleksfullt bland er. De var som en mor som sköter sina barn. Ömhet i er, inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv.
Ja.
Som ni hade blivit så kära för oss.
Ja, och så som du citerade förut också då, så arbetar de dag och natt, står det. För att inte vara en börda för någon annan. Hur ska jag uttrycka mig nu? Jag hade den här bibelskolan i, var det 4 år tror jag, sånt där. Och hade intervjuer och samtal med unga pojkar, framförallt med lite tjejer också, som skulle gå ut på fältet och bli pastorer. Och jag märkte att den stora målsättningen, den stora längtan hos dem var att få bli anställd i en kyrka. Och jag sa, varför det? Varför måste du bli anställd i en kyrka för att kunna tjäna Gud? Det kan du vara som Paulus och tjäna dina pengar på något annat sätt, så är det bara bra. För du är mycket friare om du inte tar emot någonting ifrån de här människorna. Jag var ungdomspastor i 8 år i församlingen i Järfälla och jag hade lön. Det hade jag, även om den inte var speciellt hög, men jag hade lön. Men det hände mig att det kom föräldrar till mig och sa att jag är med och offrar till den här församlingen och det är din, jag offrar till din lön. Och nu ska du göra så här och så här med min dotter eller min pojk. Och jag ställer inte upp på det. Jag kan aldrig låta någonting som de ger styra vårt handlande. Och det är därför Paulus är så noga med att vi gör det här inte för att så att säga tjäna på det. Utan vi vill ha friheten i det här. Ja. Inte en börda för någon annan. Så står det att de dag och natt som höll de på med de troende. Och så förmanade man dem. Vad innebär ordet förmana? Nej. Är det en skillnad mellan en trättavisning och en förmaning? Så är det. En trättavisning, då pekar jag på någonting. Säger, så får du inte göra. Jag säger, jag förbjuder det, va? En förmaning, det är något när jag går in i en gemenskap med en person och talar om att det här som du gör är inte bra. Och så lyfter jag upp det och talar om att det skulle vara bättre om du gjorde så här istället. Förmaningen har alltid en väg ut ur problemet. Tillrättavisningen är bara förbjudet.
Förmaningen kan ju ges utan att det har hänt någonting också. Alltså, det kan ju vara utan en historia.
Ja.
Utan man räcker en rekommendation där.
Ja, när jag ser att någon människa...
Det pekar ju bakåt på någonting som har hänt. Tänker jag i alla fall.
Ja, det måste jag inte göra. Utan jag kan ju bara se en människa som... Jag säger att den människan skulle må bättre utav att förändra sitt liv på något sätt.
Men då refererar du bakåt till någonting du har sett, så att säga.
Kanske bara se det just då.
Förmaning kan ju vara någonting som...
Ja. Förmaning är i alla fall något som lyfter människan. Mm. Trättvisning är något som trycker ner människan. Det här Paulus säger vid något tillfälle när han säger att ni har många tillrättavisare men väldigt få fäder och mödrar. Det var behovet i församlingen. Och jag tror att som jag ser det, så det behovet finns. Den obalansen finns också fortfarande idag. Ja. Ja, vad tänker ni om Paulus och Barnabas nu när ni hör allt det här om? Hur skulle det kunna varit istället? Vad tänker ni? Skulle det kunna varit på något bättre sätt?
Det vänder utifrån konflikten?
Ja. Skulle Gud ha hjälpt dem på något sätt så att de inte bråkade och det kunde bli mycket, mycket mysigare och trevligare och bättre på alla sätt? Slippa konflikten, för konflikter är aldrig roliga.
Nej. Alltså effekten är ju väldigt bra att de får dela på sig.
Ja.
Att de sprider evangelium.
Ja. Ja. Och samtidigt den åsikten lite farlig då, för att ju mer vi delar på oss, ju mer sprider vi, va? Vad tror ni Gud tänker? Skulle han vilja ha det här ogjort?
Han har ju gett oss en fri vilja också, så att han kan inte styra helt, för då skulle vi vara marionetter, utan han såg det här. Men...
Ja.
Jag önskar det säkert att de skulle vara sams, men det funkar ju inte så.
Nej. Jag tror att Gud såg det här långt innan de själva upptäckte att det var en konflikt.
Ja, just det.
Men han lät det ske för att det skulle komma någonting gott ur det. Gud låter ibland saker och ting ske i våra liv som inte alls är roliga. Inte alls. För att vi ska kunna lära oss någonting och få någonting ut av det. Som man säger till Jakob på ett ställe. Om ni står fast i det här, då är det en tro som är luttrad det är som guld som är luttrad i eld. Va? Det är det rena. Det som står fast. Jag tror att både Paulus och Barnabas, de växte genom det här. Det är jag övertygad om.
Man pratar ju om kris och utveckling. Och att,
ja.
Jag tänker på i Celebrate Recovery-konceptet som har jobbat en del med. Det pratar om att du stöter aldrig bort en smärta. Det är liksom, det finns en möjlighet i det. Så.
Ja. Ja.
Men att gärna vill undvika det helt och hållet. Det är, liksom, det är inte det för vi vill leva.
Men vi vill ju gärna undvika konflikter.
Ja.
Det vill vi. Och det finns många. Jag möter hela tiden i samtal med människor. Väldigt många som är konflikträdda.
Mm.
Väldigt konflikträdda. Man vill inte vara osams med någon. Utan man vill klappa alla på axeln och må gott. Men så funkar inte livet. Eller hur, P.O.?
Exakt.
Exakt. Ja.
Jag tänker att det som kan hända om det är konflikter är att inte våga ta i saker. Men det är att man tiger.
Mm.
Och så håller man igen och så det blir ingen bra frukt av det.
Nej.
För en själv eller de som är runt omkring.
Precis. Konflikträddhet, det blir ett fängelse för människan.
Precis.
När man inte vågar vara... Säga vad man vill i något fall, utan man ska hålla sig väl med alla människor. Och det funkar inte så. Då blir man ett andligt barn hela livet, tror jag. Ja. Har ni några som ska gå hem och starta en konflikt med nu då?
Ja, det går av sig själv. Jag tror att det är någon som gör det.
Ja. Ja. Ja, men det här har att göra med också att vi i en församling, vi måste våga vara annorlunda och olika. Vi måste vara olika och våga vara det. Och vi kan inte bara säga ja, amen till allting, utan vi får tala om vad vi tycker och inte tycker, men samtidigt acceptera alla människor. Det var ett gäng ungdomar som spelade här innan med sina elgitarrer och allt vad det var för något. Så jag skojade med dem och sa att det var ett fel, så det är för låg volym. Ja. Men det har alltid varit ett bråk i kyrkorna. Vilka sånger vi ska sjunga och hur vi ska sjunga dem. Ska vi stå upp eller ska vi sitta ner? Ska vi räcka upp händerna mot himlen eller ska vi inte göra det? Det har alltid varit sådana problem. Och de problemen måste vi klara av. De konflikterna ska vi inte vara rädda för. Om det är någon som reser sig upp, om jag sitter i bänken och någon alldeles framför mig, en stor person, reser sig upp, så kan jag ju fråga lite försiktigt. Och jag har så svårt att se texten, kan du sitta ner? Det vågar jag göra. Men vi kan inte bråka med alla människor alltid. Det går ju inte.
Men det riktigt svåra, om man tänker i kristna sammanhang, så här i församlingen, och så, det är ju om någon hävdar att Gud har sagt det.
Ja, exakt.
Då har man ju något.
Ja.
Så har man det.
Vad säger man då?
Det blir liksom en återvändsgränd. Ja. Precis. Det blir en väldig låsning. Hur når vi fram till varandra? Man kanske säger de orden. Eller
så vi släpper det här fritt. Vad skulle ni göra om de kommer och säger att Gud har sagt det här?
Man, vad gör ni då? Låst, alltså då har man ingen argument. Då kan man inte, vågar man inte argumentera.
Jo då, det vågar man.
Kan vi pröva ordet?
Ingen taget.
Det har ju hänt detta. Jag vet att jag sa då, ja, det kan hända att du har rätt, men jag vill höra det från en till.
Ja.
Ja.
Och vad stöder du det på då?
Jesu undervisning om en av flera av församlingsledarna.
Ja, det är inte bara Jesu undervisning, utan det är hela Bibeln, hela Gamla testamentet också. Genom två eller tre vänners utsagor ska allting avgöras. Så hör jag en människa som säger, så här ska ni göra med församlingen. Då säger jag, ja, tack för budskapet. Nu väntar jag på om det ska bekräftas av någon som du inte känner. Då kan jag börja fundera på det. Och kommer en tredje som säger samma sak, då är det allvar. Ja.
Jag brukar ha kommit dit så att jag säger så här. Jag upplever att det kan vara Gud som säger det.
Ja, ja.
Därför att då har jag gett fritt utrymme liksom, ja, till de precis. Andra. Liksom.
Det är bra.
Jag säger att det är Gud som har sagt, då kan det bli jättefel. Liksom.
Ja.
Och säger Herren.
Ja.
Ja, men precis. Som det var förut.
Jag har varit lockad där.
Ja, det var ett möte där en kille sa så säger Herren. Ja. Då reser sig den andra sidan och sa, så det gör jag inte alls, var en som sa. Vad gör man då? Alltså lugna ner er och sluta bråka med varandra. Så får vi se vad det leder i det här. Om Gud har ett budskap till oss, då gör han det inte bara på ett sätt. Utan då stadfästar han det, som det heter. Och han stadfästar inte bara, förlåt mig nu, förstår man när jag säger så. Inte bara genom att det är någon som kommer och säger någonting och sen så ber den personen för någon som blir frisk eller någonting annat, va. Det är inte bevis för mig. Utan beviset är när det kommer någon annat vittne som säger samma sak men inte känner den första.
Ja, men exakt.
Så var frimodig och säg det. Om någon säger så, säger Herren, och Herren har sagt det här till dig. Ja, det är okej. Okay. Tack för upplysningen, men jag ska vänta på någon annan säger samma sak. Man måste ta den konflikten. Ibland så blir de arga, profeterna, men det får de bli.
Jag fick en underbar promenad med Ilona idag. Så berättade hon att Gud hade visat henne ett grönt ljus för någonting. Och så var hon och promenerade med Bosse där. Jag tror att jag får berätta det. Mm. Och då så var hon så sugen på att säga just det här, så såg jag ett grönt ljus. Och sa, Gud, jag vill att du säger det till Bosse också. Och vet du, sa Bosse, jag upplever att jag ser ett grönt ljus här.
Ja. Ja. Ibland går det fort.
Ja.
Ibland går det fort. Ja. Ja. Alla budskap ska bekräftas. Utom det som står i den här boken, det är redan bekräftat genom Jesus. Mm. Vad är det mer för konflikter som är vanliga som vi behöver ta itu med då?
Vissa texter i den här Thessalonikerbreven är ju konfliktladdade.
Mycket.
Uppryckandet av det här liksom.
Ja.
Jag tycker det är intressant att vi tar i det här. För jag läste i Världen idag då en pastor som finns lite bortans och skriver att han uttrycker det som självklart. Så att säga, att man tror på uppryckandet enligt
ja,
det man tolkar i Thessalonikerbrevet.
Ja. Ja.
Det finns en annan broder som också är teolog, så är det, ja, man kanske kan läsa det så, man kan också läsa det så.
Ja. Ja.
Och det är ju en konflikt.
Ja. Ja, nej, men jag säger så här. Det finns vissa ämnen i Bibeln som är bergfasta. Som jag inte kan gå med på att man färblar bort på något sätt, va? Jesus dog för vår frälsning. Jesus gav sitt liv för att vi skulle få hans liv. Man kan inte bli frälst på något annat sätt än genom Jesus Kristus. Mm. Bibeln är Guds ord så som det är. Och det står fast och gjort det hela tiden och ska stå fast. Mm. De sakerna kan jag inte pruta på. Men sen när man tror att Jesus kommer imorgon eller om det ska komma en himmel på jorden eller om det ska bli uppryckande. Ja, det är ingen, om du förstår man rätt, det är för mig ingen frälsande fråga.
Jag bara säger att det är en sån här annan sort
av ja, konflikt absolut.
Som leder till och med till splittringar och så. Och
ja,
det får jag nämna. Mm.
Ja, men, det är bra.
Det är ju också sånt som, det är ju bara djävulen som vinner på att vi diskuterar petitesser.
Ja.
Och teologiska frågor.
Men lika fullt så gör man det.
Precis liksom, som Kjell säger, det är frälsningen vi ska nå ut med budskapet. Vi ska leva Guds rike här och vi ska dra in så många som möjligt och befolka himlen.
Ja.
Men om vi diskuterar de här frågorna istället, då är vi upptagna.
Ja.
Exakt, alltså. Precis.
Ja, fienden vill gärna att du sysslar med andra saker. Mm. Det vill han väldigt gärna. Jag vet ett tillfälle när jag var föreståndare i församlingen i Järfälla och det var liksom, jag upplevde i anden på något sätt att någonting var på gång. Det kändes som folk började bli frälsta och det här ska bli en fantastisk höst. Och samtidigt hade vi i församlingsmötet sagt att vi skulle ändra några ord bara i våra stadgar för att det blir så tunggjort, tungarbetat. Och det var en gubbe som reste sig upp och anklagade mig mitt i församlingsmötet med 400-500 personer. Du gör det här bara för att du ska få makten själv. Och ingen ställde sig upp och sa emot honom utan han fick med sig hela församlingen så att hela den terminen ägnades åt, skulle vi ändra på stadgarna eller inte? Det var inte vad Gud hade menat. Absolut inte. Så långt det på dig ankommer, står det. Att Jesus, eller Paulus säger. Så ska du förlåta och leva med de andra. Gång på gång så möter jag människor, jag ska inte hålla på alls så länge, men gång på gång så möter jag människor som säger, jag kan inte vara med i den här församlingen därför de tror på något speciellt sätt. Sist var det någon som sa att ni tar inte, det är tillräckligt tufft avstånd från det här med HBTQ-frågor och sånt där. Mm. Eftersom ni inte är så högljudda och säger emot det så kan jag inte tillhöra den församlingen. Ja, varsågod då. Gå till den församling där du kan vara med då. Men vi står för vad Bibeln säger. Men därmed så kan vi inte bara säga ju till alla människor utan vi måste visa kärlek och omsorg till alla. Men det kunde hon inte köpa. Det är märkligt hur man kan fastna på en fråga eller två frågor. När jag växte upp så handlade det om damerna och hårlängden. Och det handlar om alla möjliga frågor som var, är det synd eller är det inte synd? Jag var på västkusten när jag var 15 år kanske, knappt det. Och var med på ett möte då där Missionsförbundet och Pingstvännerna hade möten tillsammans, tältmöten. Och missionerna var lite mer, förstår man rätt nu, världsliga då än Pingstvännerna var. Sen det blev ett församlingsmöte hos Pingstvännerna, det var frågan, hur kan vi sjunga och spela i strängmusiken? Kan vi använda, får vi använda ett plektrum när vi spelar på gitarren? Eller är det för världsligt? Ja, det var en fråga i församlingsmötet.
Plektrum.
Och det slutade på ett sätt som jag kan både skratta och gråta åt faktiskt. Det slutade med att de bestämde att killarna fick använda plektrum men inte tjejerna.
Va?
Malin, det här ska vi ta med sitt
råd också. Alltså man kan göra konflikter om allting. Det kan man göra. Men lär du av det kapitlet så säger du att man måste inte bråka och stanna kvar och bara skrika på varandra. Utan gå i sidan nästa dag då. Och lugna ner er. Och se till att ni så att säga, hittar tillbaka till varandra sen då. Det är lagt och det kan vi inte diskutera. Jesus kom för frälsningen och ingen annan kan frälsa oss. Så är det. Men sen, alltså det här med kvinnor och hur man fick klippa håret och sånt där när jag växte upp då. Det var omöjligt. Folk blev uteslutna därför att de gick till frissan och klippte håret. Va? Och då kan man säga att någon tyckte detta. Men det kunde inte vara någonting som skildrade människor från Gud. Man måste klara sånt utan tvekan.
Och
när människor kommer som är nyfrälsta, de har inte lärt sig vår kultur än. De svär och de håller på liksom. Det är inte det första du ska lära dem, att de inte ska svära. Men det har jag upplevt gång på gång när jag kommer med folk, killar som blir frälsta. Ja, nu måste du göra så här och så här och så här. Nej, glöm det. Nu ska du lära känna Jesus och den heliga ande. Så ska du se att det händer något med dig. Ska jag berätta mer hemska? Ja, det kan göra det. Vi hade en tid när vi i Järfälla, när vi bad till Gud med mycket ungdomar, unga vuxna. Och det var en kille som kom från gatan och lite busig. Hade gjort en massa dumheter. Och han blev döpt en kväll, en lördagkväll där. Och så var det kutym då att då skulle man böja knä. Den nydöpte skulle böja knä vid första bänken. Och de äldste i församlingen skulle be för dem. Och det tycker jag är jättebra. Men när han böjde knä så var det en äldste bror som... Ja, han vägde säkert 120 kilo, det tror jag nog. En stor kraftig kar. Han la händerna på hans axel och tryckte till. Och killen tittade upp och så svor han och så sa han, tryck inte så, sa han. Och så sa han ett svårord. Och det är klart att de blev liksom skrajade upp. Var han blivit frälst eller inte? Ja, han är jättefrälst. Han kan inte bli mera frälst.
Det tycker jag var jättebra sagt.
Ja, det tycker jag också.
Du måste tänka och syssla.
Ja. Ja, jag försvarade honom. Det gjorde jag. Alltså det kanske är massa sådana här saker när människor kommer till tro. För det tar tid att lära sig någonting. Och vår kultur är inte den enda som så att säga, ska vara allena rådande i en kyrka. Det är inte en kulturfråga, utan en trofråga. Vi tror på Jesus som vi skapar och som vår frälsare. Vad händer nu då med det här budskapet? Älskar ni konflikter? Det gör ni inte. Nej, vi behöver inte leta konflikter, för de kommer i alla fall. Eftersom vi är människor och vi är olika, så kommer vi att alltid möta konflikter. Men vad jag försöker säga idag på alla möjliga olika sätt är att var inte rädd för konflikter. Var inte rädd för konflikter, utan sätt dig ner och prata med människan. Och kan ni inte prata i lugn och ro, så gå åt sidan ett tag då, så får ni vänta tills ni har lugnat ner er. Men konflikter är inte farliga. Den församling där det aldrig finns några konflikter, den församlingen är inte levande. Det är äktenskap som säger att vi bråkar aldrig, vi har inga konflikter. Jag tror inte att det är sant. Jag tror inte det. Jag sa det en predikan en gång och det kom fram en man som var jättearg på mig, för jag har aldrig bråkat med min fru. Och jag sa, endera så ljuger du eller också så förtrycker du din fru. För man är två personer, man har olika åsikter och det blir motsättningar. Till och med jag och min fru har motsättningar ibland. Men inte lika ofta nu för tiden. 51 år har fostrat oss.
Wow. Förut när du talade om det här med hårklippning och sånt där. Mm. Att konflikter kan ju också vara för att någon använder makt.
Ja.
Och vi ska inte använda makt på varandra. För att liksom säga att nej men sådär. Och det är ju jätteviktigt som du sa med nyfrälsta. Att liksom man ska få komma in och känna sig älskad.
Mm.
Och den mannen, precis som du sa, att han kanske hade övertaget på sin fru.
Möjligt. Jag vet inte, jag känner honom inte. Mm. Jag träffade en dam som blev utesluten från en församling i Stockholm. Och varför blev hon utesluten? Jo, någon utav ledarna i församlingen hade sett henne på söndag middag efter mötet. När hon stod och tittade in i ett skyltfönster med en längtan i blick, stod det. Och eftersom hon längtade i blick så uteslöt hon för världslighet.
Alltså det är ett maktspråk.
Det är ett maktspråk och det är konflikter som sånt där kommer. Men man kan inte bara... Vi måste lära oss någonting utav konflikterna. Och var inte rädda för att säga emot i konflikter. Och inte rädda för det. Hur mycket de än säger att Gud har sagt och så säger Herren. Så ja, säg emot. Det här var rörigt. Är det någon som har lärt sig någonting av detta?
Konflikten leder till att evangeliet sprids.
Det var ju just det vi inte visste.
Att inte konflikten är farligt.
Ja, just det. Ja. Men det är inte så att vi ska söka konflikter heller. Där de kommer automatiskt. Eftersom vi är människor. Vi söker alltid den perfekta församlingen. Och jag brukar säga det till folk som säger så. Att ja, fortsätt du söka, men du kan komma tillbaka hit då. För att om du hittar den perfekta församlingen så får du inte vara med där. Eftersom du inte är perfekt. Ja. Alltså ibland tänker jag så här. Det skulle vara kul att vara med i Thessalonike och lyssna. Det ska vara jättekul att lyssna där. Hur löste de det här och hur pratade de och hur bestämde de olika saker? Mm. Det skulle vara väldigt spännande. Det skulle vara en fluga som sitter på vägen och lyssnade. Yes. Det finns ju varenda brev det här.
Mm. Det känns som att varenda Paulusbrev i stort sett utav Filipperbrevet är skrivet i någon sorts konflikt. Yeah.
Yes. Och i flera fall är det teologiska konflikter då som man måste sätta stopp för. Men mycket är ju bara trams. Skulle de åka tillsammans så skulle de åka var en för sig. Det spelar ingen roll. Men varför måste de bråka om det? Varför måste de skrika på varandra? Det skapar inget gott. Konstatera istället att vi har olika åsikter. Ja, vi ses om 10 år eller på säga, men vi lugnar oss, får vi se vad som händer. Ja, jag upplever det här ganska rörigt, men hoppas att ni har lärt er någonting. Om ni vill och vågar och orka så fortsätter vi nästa torsdag. Och det är jag som talar också.